Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Rullar det?
Ja, jag kommer börja cold turkey.
Bra.
Med en pluggrunda.
Smart.
Ja. Det finns grejer att göra när det gäller stand-up i Sverige. Ja. Och det mesta cirklar då kring min klubb Oslipat.
för er som lyssnar på det här. Det är inte så. Det finns andra klubbar också. Men det tar vi inte med Fritta. Varsågod Fritta.
4 oktober i Malmö kommer Robin Paulsson.
Robins,
ja. Mm. Eleni Tångstedt och Kristoffer Färnis med flera. Mm. Och dagen efter den 5 oktober i Lund, samma lineup. 11 oktober i Uppsala kommer Özz Nujen och Kirsty Armstrong. Och den 12 oktober i Stockholm, då är det Özz och sen är det jag.
Oj.
Och Lovisa Henriksson.
Vem är det som är MC?
Då är det väl Filip Andersson då som hoppar in.
Ja, kul. Mm.
Allt det här på oslipat.com.
Oslipat.com, och då menar han att man ska gå in på internet.
Exakt.
Ja. Och med det sagt så, jag har ingenting att plugga. Det är samma gamla vanliga lökströmming. Det är familjen Knyckerts, så man kan köpa Knyckerts böcker. Om man hör av sig till mig, jag har fortfarande några kvar. Jada.
Du kommer till barnboksälskaren i Hälleforsnäs måndagen den 16 oktober klockan 12. Kan man gå dit?
Det kommer lite sådana här offentliga gig, men nu är det Strängnäs kommun som har köpt ett paket. Så att jag ska
väcka har du köpt stora paketet?
Ja, det är måndag till fredag Strängnäs. Alla nice. Stora Strängnäs.
Men då åker du hem på kvällarna?
Ja, herregud, det är bara 40 minuter. Det kan vara 35 minuter.
Tur att du bor på rätt sida stan. Då.
Jajamän. Annars hade det blivit en jävla omväg om Västerås.
Ja, men hade du gått till Sollentuna, då hade du kunnat liksom, så Essingeleden hade kunnat klogga igen, så du hade fått börja köra klockan 6 på morgonen.
Ja, verkligen. Nej, det hade varit en helt annan typ av gig. Det hade varit långt bort.
Så om ni hör detta, bosätter aldrig i Sollentuna. Å andra sidan, om det hade varit en hel vecka då i Enköping, då hade du gjort tvärtom.
Ja.
Då hade du varit kokt.
Jag fattar inte det, för att jag har faktiskt konstigt nog aldrig fått den här typen av jobb norr om Mälaren. Alltså inte Enköping, Västerås, däremot Strängnäs, Eskilstuna. Jag ska till Fagersta senare, men då blir det övernattning. Mm. Ser fram emot.
Den afrikanska svinpestens epicentrum.
Är det så?
Jag tror det, eller? Eller Ludvika, jag tror det är Fagersta.
Nej, det är Västmanland. Det känns som att Västmanland drabbas av väldigt mycket. Just för Fagersta som skogsbranden drog fram också. Mm.
Men är det liksom dags för dem att byta slogan nu? Så är det den afrikanska svinpestens epicentrum? Är det deras nya kommunslogan?
Mm.
Kommunslogan. Ja. Men det, vad var jag tänkte på?
Tackar du tar emot. Det var inte dumt faktiskt. För den är fan bättre än den förra. Vad var det då? Fagersta, det är en trevlig stad mellan Ludvika och Västerås. Inte alls lika svängt.
Fagersta, här knullar vi inom familjen.
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig.
Igår, vi pratade ju en hel del om sex i förra avsnittet.
Det var nästan är det ett runkvirke för våra lyssnare?
Ja, jag tror faktiskt det. Det beror lite på vad man för fantasi. Mm. Men det var inte utan att jag själv var tvungen att liksom skärpa till mina lyssnare.
Ja, du menar att skärpa till det? Menar du lätta på trycket? Nej,
men nu ska jag skärpa till det bara.
Men var det så att vi fick ta en kall dusch?
Ja, jag var bara tvungen att tänka på något annat. Tvungen att tänka på den bottenplattan på en Audi 80.
En lite lätt rostig bottenplatta.
Ja, då.
Om man tänker på bottenplattan på en Audi 80 så känns ju den lite rostig, va?
Ja.
Alltså generellt sett. Jag är inte säker på att Audi liksom är känd för mer känd för rostiga bilar än andra.
Nej, men den bilen som jag tänker direkt på rost, det är Saab.
Mm.
Alltså en Saab, vilken Saab som helst. Även de sista Saaberna från 2011. Mm. Att det är rost, mycket rost i dem.
Mm.
Konstigt.
Ja, verkligen. Det är ändå svensk stål, tänker jag.
Ja, men det var tydligen ingenting som de tänkte att... Det där, de tänker så här... blixten slår ner på samma ställe två gånger.
men jag tror att de tänkte så här. 100% körglädje, 0% rostbehandling.
Ja, det tänkte de, ja.
Eller hur?
Ja,
så vi, vi uppfann i princip turbomotorn för personbilar.
Mm.
Eller vi populariserade turbomotorn för personbilar. Vad fan tror de? Ska vi hålla på med rost nu också? Vet ni vilka vi är? SAAB. Har du hört talas om det? Saab. Vet du att Jerry Seinfeld kör omkring i Saab? Vet du det? Ska inte komma här och snacka rost. Jag fattar att i USA med deras klimat, de har ingen rost. Ja, jag vet det, men ändå.
Roligt. Ja, men vi gick fast med så tänkte jag att jag skulle prata lite om sex.
Mm.
För det kom sig vi kom till en liten schism, en twist igår i familjen. Då vår 16-årige son sa sånt som ofta 16-åringar säger. Han sa så här: vet ni att förutom människan är delfinen det enda djuret som kan njuta av sex?
Mm.
Och vi började direkt protestera, både jag och Mimmi. Och så snabbt så alltså, vi beskrek bonbon, schimpanser, du vet, när minischimpanser man har hört talas om.
Bonobos, ja.
Har du hört talas om kaniner, du vet så här.
Mm.
Nej men det är bara för reproduktion, så han. Mm. Nej. Alltså då googlade både jag och Mimmi samtidigt vilka djur njuter av sex.
Mm.
Och fick upp följande svar.
Termit. Geting.
Så här.
Alla plattmaskar.
Ja. Grisar njuter av beröring.
Mm.
Resusaper har sex för nöjes skull. Och råttor kan utveckla sexuella fetischer. Om man klär på en råtta en liten väst så den får bära de första gångerna den har sex,
mm,
kommer den med rätt stor sannolikhet, om man tar av västen, att drabbas av både minskat sexlust och oförmåga att ejakulera.
Det är helt otroligt. Ja.
Det är någon sån här mössen i Askungen möter 9,5 vecka. Vad var det som fick dem att tänka att de skulle sätta på musen en råttan en liten väst?
Så här, älskling, vad är det? Varför vill du inte? Jag har ju satt på Barry White. Alltså det är liksom, det är vitt vin, det är räkor, liksom det är doftljus från Byredo. Vad är det liksom?
Var är min lilla väst? Jag hittar inte min lilla väst!
Det är ju fantastiskt. Alltså jag menar, just den där bilden av den lilla västen. Alltså det hade kunnat vara vad som helst. Det hade kunnat vara liksom ett litet halsband eller någonting sånt där.
Så skulle ha en liten väst. Undrar om han tänkte att de skulle ha en snygga väst, typ en rutig väst.
Mm. Men undrar om det är någon som såhär, forskar på något såhär, ansett såhär, på Princeton eller Yale, som låter se upp en liten såhär, sexy sjuksköterska direkt till en honrott.
En turkläder sådär.
Ja, precis. Men har en liten sån här hetta med ett rött kors på. Så. Och liksom stay-ups och sådär.
Pumps. Som jag klackade pumps.
Ja, precis. Eller tänk dig den här då. En anka.
Ja.
Med en sjömanshatt och en tröja och så ingenting där nere.
Undrar det var så. Man undrar så här hur de skulle göra det här experimentet. Mm. Du måste ju börja ungefär på samma sätt som vår diskussion. Det är bara delfiner. Så någon på liksom SLU säger det är bara delfiner. Han har hört att det är bara delfiner som njuter av sex. Det ska vi minsann undersöka.
Mm.
Och så testar de. Så upptäcker de att råttor njuter av. Men kan de ha fetischer? Det är så många långa tankekedjor tills man klänger på en råtta. En råtta som dessutom är oskuld då.
Mm.
De får inte ha haft sex.
Nej.
Innan.
Nej.
En liten väst.
Mm.
Det kan ju vara så att den här västen... Var det en varselväst som vägarbetare har, tror du? Jag tror
det var en liten så här, ganska snygg flisväst. Ja, jag tänker att en tweed. Alltså någon så här lite snygg grå. Liksom,
just det.
Som man kan ha under en mörkblå
kavaj. En tredelad kostymväst. Ja, ja. Liksom, knäppt då.
Knäppt, ja. Ja. Under, ja precis. Ja.
Först för råttan går till skräddan.
Mm, precis.
Sen blir du åka av.
Mm.
Och sen så när den har lärt sig det här, då tar man bort det där.
Västen. Och går till råttan. Savile Row.
Ja.
Men undrar om det är så här med ankorna att men älskling, vad är det liksom? Du har ju på dig din så här sjömans eller din seglare eller sjömanshatt och din tröja och ingenting. Vad är det liksom? Varför är du inte tänd liksom? Nej, det är för att du inte har en rosett, knytblus, mamelucker och pumps.
Och det, ja, det var Kajsa. Ja. Lite för konstiga, märkliga pumps. Hon hade ju plugg och extremt plattfotad också.
Mm, mm. Men de där pumpsen, jag tror att de har liksom... De har ju gjort någonting. Alltså, de har ju förenklat där. Ja. Alltså, pumpsen skulle ju varit... stora som simfötter egentligen.
Ja, ja.
Men då har de liksom likt en så här kinesisk misshandlad kvinna från 1898, så har de ju tryckt ner hennes ankfot i ett par människolikande pumps. Men
kan det vara därför som Ann-Kajsa alltid var på så jävla dåligt humör?
Ja, men antagligen det.
Så den hade liksom vikt ihop och vikt dem uppåt så här, helt utan respekt för hennes.
Men uppfattar du Kajsa som att hon ständigt var lite arg och besviken?
Ja,
men att hon, liksom, det är också intressant, för Kalle och Kajsa bodde ju inte ihop. De hade ju ett väldigt så här, öppet förhållande.
Det var ju på dejt nivå.
Ja, men det är också någonting med att hon var ett huskors fast liksom de inte ens var gifta. Liksom.
Mm. Och sen så var hon, hon var väl polyamorös.
Ja, just det. På det sättet de flörtade med Alexander Lukas också. Ja. Hade de fler än de två? Eller?
Det tror jag inte. Om det inte var så att de hamnade någonstans och dök upp någon snygg anka i något speciellt äventyr.
Just det.
Kanske ett Vilda Västern-äventyr. Det dyker upp en anka som en cowboy. Hon får så här hjärtögon. Men annars var det väl liksom att grundstrukturen var väl att Kalle hade Kajsa, Alexander Lukas erbjöd någonting som var bättre än det Kalle hade. Alexander Lukas vann Kajsa, Kajsa blev galen, eller Kalle blev galen av svartsjuka.
Men där har du ju en C-uppsats, eller hur? Kajsa Anka, en studie i liksom kvinnlig frigörelse och polyamoröst levande.
Ja, verkligen, verkligen.
Då tänker jag, det är på Malmö universitet, på så här, avdelningen för så här, konst, kultur och kommunikation.
Jag kan känna hur dåligt ventilerat det är i det studentrummet där den personen bor. Liksom, som sitter och skriver på sina C-uppsats om Kajsa Anka.
Men jag tänker att den som skriver den har ju då, det är en vit kvinna med reds och menskopp.
Jag säger absolut att det är en man.
Är det?
Ja,
med mänskap.
Ja, men den enda intellektuella i byn som från Söderslätt som har flyttat in till Malmö för att gå på universitet. Hon har, ständigt
men han, men då vill jag ändå
älskar det här indiebandet Vit Päls.
Ja, det gör han verkligen. Jag tror att han skulle ligga med Kalle i Vit Päls om han fick chansen, alltså sångaren.
Ja.
Men han, den här mannen då, som heter, vad heter han då?
Lukas efter Alexander Lukas.
Men att han har alltid väldigt bekväma byxor på sig. Alltså ganska löst sittande, avslappnade byxor, liksom en tunn bomullsbyxa, kanske lite mönstrad, tänker jag.
Ja, som man har köpt på någon sån här Emmaus butik.
Ja, eller som man har köpt på någon sån här festival, en sån här vegansk festival utanför Svedala.
Jag fattar.
Men det är han som har skrivit den här C-uppsatsen, tror jag. Nu börjar vi nästan riffa på en Patreon, han är inte ens Patreon.
Ja, men det kan jag göra, vi kan få riffa på Patreon, som vi har nämligen två nya den här veckan.
Wow, nu åker vi.
Nu. Mm. Då börjar vi Patreon nummer ett. Han heter Rickard Sjöberg. Och det är inte postkod Rickard.
Nej.
Utan det här är nämligen Rickard med bara K. Postkod Rickard är Rickard med CK.
Det är nästan omöjligt att frigöra sig från Rickard Sjöberg-konnotationerna.
Det kan ju vara så att det är det problemet vår Rickard Sjöberg också har.
Ja, men jag tänker så här, hur ska vi kunna frigöra oss från en jättelång, ganska snygg kille som leder ett framgångsrikt tv-program och är gravt frireligiös och är aldrig arg utom en gång när han slog sin fru? Nej, det var
faktum
skämt.
Faktum är att Mårten är kompis med Rickards dotter.
Vad roligt.
Kan du vandra, kan framträda på den här vägen lite försiktighet?
Men alltså, jag tror att Rickard Sjöberg fattar att det är ett skämt.
Ja. Ja.
Han är inte Martin Timell.
Alltså, nu menar du vår... Nej, så det ringer på telefonen här. Sen så får du...
Hej, det är Martin Timell. Vi ska kanske ge lite bakgrund där. Det var ju så att vår kompis Albin Olsson skämtade om att Martin Timell hade slagit sin fru och klippt ihop massa konstiga grejer. Och då blev det ju så att hela familjen Timell egentligen var väl engagerad i det där kring att Albin var tvungen att sluta med det där. Och det kan man ju då ha synpunkter på. Men Albin liksom, han spelar ut det här kortet. Min konstnärliga frihet och yttrandefrihet.
Det är väldigt mycket Albin Olsson-kort. Men många andras kort också. Men han har ju stretchat i det.
Verkligen. Det är väl inte en slump att just han är med i den här gruppen som kallas för specialisterna. Med Albin, med Anton Magnusson och Simon Gärdefors. Alla de tre liksom gillar väl att testa gränser.
Ja,
vad man säger. Även om det är också roligt, för alla de tre är ju världens snällaste killar.
Ja.
Eller i alla fall så vitt jag vet. Nu har jag inte, liksom, nu är inte jag innanför väggarna i deras privatliv. Men det jag har sett är ju väldigt gulliga killar. Liksom.
Ja. De har en ventil, specialisterna. Och sin stand-up.
Precis. Ja. Men då ska vi ska in på Rickard Sjöberg helt enkelt.
Ja, och inte Postkod. Nu måste du frigöra dig från honom. Mm. Det har gått så där hittills.
Ja, Rickard Sjöberg. Mm. Han...
Du vet vad du kan säga, kan han för Rickard Sjöberg?
Ja, Rickard... Rickard ja. Sjöberg. Mm. Nej, men Rickard Sjöberg, han är alltså skogsvårdskonsulent. Han bor i Härnösand.
Ja.
Så att han har, hans område är ju Västernorrlands län då, såklart.
Mm.
Och han är en av få människorna som verkligen älskar Härnösand. Det är inte så många som gör det nämligen. Det är en stad som, jag ska inte säga att det är på dekis. Har vi pratat om Härnösand idag?
Ja, för två avsnitt sen så pratade vi om att Härnösand var lite så här södra Norrlands Umeå.
Ja, just det. Ja. Men jag kan inte ändra mig nu, för han bor ju i Härnösand.
Ja, men han är en av de få personer som verkligen älskar Härnösand.
Ja, den gamla residensstaden.
Han älskar med gatorna i morgonljuset.
Ja, verkligen. Mm. Ja.
På vägen hem.
Så till en milda grad att han då på eget förlag hade gett ut en diktsamling som handlar om Härnösand.
Som heter?
Den heter Dessa gator jag vandrat. Heter den.
Och det är då åtta gator, för det är Härnösand.
Ja. Nej, men han har ju delat in det i åtta kapitel och det är de åtta viktigaste gatorna i Härnösand. Då. Mm. Ja. Och varje gata har ju sin karaktär enligt Rickard Sjöberg. Mm. Alla andra tycker att det är inte så stor skillnad, va, på de här gatorna. Men han tycker att det är så här, att fånga morgonljuset på Storgatan är något helt annat än att fånga morgonljuset på Södra Strandgatan till exempel. Mm. Nu hittar jag på två gator i Härnösand som kanske inte finns.
Ni som lyssnar fattar principen. Det är liksom, ni som bor i Härnösand.
Ni behöver inte mejla dem också. Ja, de gatorna finns inte. För att vi kan ju nästan allt om hela Sverige. Men på den nivån är vi inte riktigt än.
Men det är väl inte en kvalificerad gissning att det finns Storgatan även i Härnösand, eftersom det finns alla gator i princip.
Precis. Men det som är lite spännande också, det är hans fru Helena. Är ju alltså liksom undrar lite grann. För att han är ju skogsvårdskonsulent och liksom det innebär att han sitter vid sitt skrivbord på Länsstyrelsen. Mm. Men han är ju också ute mycket i skog. Och han är en förespråkare för liksom en blandskog, att den gamla skogen måste få vara kvar och sådär. Så han jobbar ju mot skogsbolagen, och det finns också högt uppsatta politiker och tjänstemän som är på skogsägarnas sida. Liksom. Det är kalhyggen eller föryngringsytor som det kallas. Och sådär. Men han är ju förespråkare biologisk mångfald. Och han har också konstaterat, jag menar, svamparna då, liksom. När vi hugger ner ett hygge liksom, med tanke på att mykorrhizan, liksom, det är svamparna och träden lever ju i symbioser. Hur ska det gå för svampen liksom, i skogen? Och svampen är faktiskt viktig för allt. Liksom.
Ja. Ja, för till exempel svampplockarna.
Ja, för svampplockarna, men inte bara för nedbrytning av biologiskt material och allt sånt där. Mm. Och så då är hon lite förundrad över att han liksom, du har ju allt det här liksom. Du har en utbildning, du är ute i skogen och du får ett skogsbad som folk som betalar pengar för att uppleva i Stockholm. Du åker ut med någon flummig tant och får ett skogsbad för 3900 för en hel dag liksom. Mm. Det får ju du gratis. Och då väljer du att skriva en diktsamling om gatorna i Härnösand. Mm. Men Rickard hävdar ju bara att det här är två sidor av samma mynt. Jag liksom, jag måste, det här, skogen är ju klart att det är superviktig för mig, men staden är också viktig för mig. Och Helena bara, vilken stad? Han bara, kan du fatta? Det fattar jag, du var ironisk. Okej.
Men det här är på väg mot
för det är det som är grejen med skillnaden med Helena och Rickard också. Mm. Helena är superironisk.
Ja.
Rickard är ganska på raden liksom hela tiden. Så han är, ja... Men han är väldigt, han, det är klart att han kan skratta åt ett skämt, men det är inte så att han använder ironin i sin vardag, utan han är ganska liksom rak.
Så. Men det är kanske det också som gör att han också är så hårdhud att liksom fortsätta jobba för den här blandskogen, att han förstår inte heller lobbyisterna, alltså skogsägarnas lobbyisters ironi, när de säger ska vi äta havregrynsgröt varje dag? Mm. Och han bara, ja, det kan vi göra. Det är ju väldigt nära. Alltså, han fattar inte alls. Liksom.
Mm.
Men däremot tror jag att jag har en teori om varför han älskar staden så mycket. Det är därför att han känner sig inte trygg i skogen. Därför att folk är på honom.
Mm. Mm.
Alltså, han går aldrig ut under älgjakten, för att ja.
Mm. Ja, men liksom en det, som vissa säger, en bra skogsvårdskonsulent, en död skogsvårdskonsulent.
Ja,
som efter två supar i olika jaktlag, så det är ju liksom, det är ju liksom en sägning som flyter runt, kan man säga.
Ja. Och skulle han någon gång bli inbjuden till att vara med i jakten och gå drev, då ska han tacka nej.
Ja.
För att det händer så lite, jakt och lycka.
Men det är också så lite märkligt, för att jaktlagen, alltså de är också beroende av liksom en levande skog, men de fattar inte riktigt det själva, för de är liksom en del av hela det här skogsbruks liksom ekosystemet. De tror att det är viktigt för dem med att avverka skogen, men så fattar de inte riktigt. Nej, men de har liksom fastnat i liksom en intellektuell lapsus där på något sätt.
Ja, men det är väl som med alla så här egna företag, att det handlar om liksom ena sidan min möjlighet att maximera vinstuttaget och andra sidan liksom hållbar utveckling. Och vissa skogsägare är ju bra på det där, andra verkligen, sämre på verkligen. Det. Men de är Härnösand är kända för att de är ett gnidna. De är liksom inte skogsägarnas krösusork.
Precis. Ja. Och då
är det ändå gamla träpatroner.
Och det är ändå ännu värre i Sundsvall ju.
Ja.
Ja. Men det som är kul med Rickard nu är att han liksom, break är väl att ta i. Men han fick faktiskt en dikt publicerad i Sundsvalls tidning här faktiskt nu i mars.
De kunde inte publicera den i Härnösands.
Nej, du vet, det blir aldrig profet i din egen hemstad.
Nej, precis.
Så han är ju själaglad såklart.
Ja. Ja. Vill du ta några strofer bara ur dikten?
Det kan jag göra. Storgatans skymningsljus kastar långa skuggor över kullerstenen. Där går jag liksom när jag var en pojk och hade shorts på benen.
Är det rimmat vers?
Självklart. Musikaffären har de stängt igen. Den lönar sig inte i ekonomin. Jag tänker att det får väl vara som det är. Bara vi har kvar våra bin.
Ja, det var fint.
Nej, men där kom den biologiska mångfalden in också.
Verkligen, men det är klart att han... Men
alltså, nu vill jag bara säga att det var kanske inte hans bästa dikt.
Nej, men det var en dikt.
Ja, det var en dikt. Men det var inte det som fick publicera.
Det var roligt att Sundsvalls tidning publicerade den på ironiskt. Kolla på dem håller på med här nu, sant.
Ja, Helena sa, ja, bra. Bra.
Och han bara... Ja.
Men med det sagt,
schysst dikt.
Ja, precis. Med det sagt, varmt välkommen ombord på skutan, Rickard Sjöberg.
Ja, mycket varmt. Och även varmt välkommen ombord, Odd Fågelström.
Vad roligt.
Odd
äntligen, gamle Odd.
Ja, gamle Odd.
Odd Fågelström.
Ålder?
Odd Fågelström är 58 år, en av våra äldsta patrons faktiskt. Vi har ju nästan ingen som tassar över 60-strecket faktiskt.
Jag tror att du och jag är att betrakta som äldst.
Ja, det finns en del i våran ålder tror jag.
Ja, det kanske. Ja.
Men Odd Fågelström, han bor ju i Varberg. Mm. Och han är kommer från en gammal fyrvaktarsläkt faktiskt.
Ja.
Som höll till längre upp mot Göteborgstrakten egentligen.
Kungsbacka hållet.
Ja, precis. Ja. Men jag har flyttat ner till Varberg nu. Och det finns i princip inga bemannade fyrar kvar.
Nej.
Odd minns ju med sorg när de byggde de här stora kasunfyrarna utanför Skandraff i Lysekilaren. Dyna Brott och Brandskärsflak, som du minns. De här stora kasunfyrarna som står där.
Liksom
fyrbåkar. De står liksom, de här gamla kungarna liksom i Sagan om ringen. Där de liksom passerar liksom förbi på liksom den här stora floden där. Och det är den mäktiga känslan liksom, att du bara glider. Han begråter ju det såklart. Men han är ju intresserad av gamla fyrar fortfarande. Och har en hemsida. Som heter Common Baby Lighthouse My Fire. Det är lite långt namn, ja. men det är lighthouse.org. Så att den vänder sig till en internationell publik. Och, så att det är, liksom, det är en hemsida med fyrar från hela världen. Så. Det är ju, ja, men det, du vet, det kan vara liksom något det där spännande fyren i Porto till exempel. Eller Genuas kända fyr som är världens äldsta.
Finns det någon superkänd i Faro, södra Portugal? Är det Porto? Nej.
Ja, Faro kanske har någon känd fyra också. Ja. Ja. Men det är inte bara kända fyra, det kan vara någon så här bjudeklubb eller något sånt där också. Det är
liksom kör han liksom så här veckans fyr? Att han bara liksom bevakar, belyser en
det är liksom, en hemsidan är en wiki va? Så att han kan liksom slumpa fram artiklar som veckans fyr. Så att det är liksom open source på det sättet också, vilket är väldigt kul. Ja. Att alla är liksom, det är Wikipedia för fyra kan man säga.
Men fan, det låter skitjobbigt att ha en open source, ratta en open source-sida om fyra. Det måste ju vara sån brutal trafik och att han hela tiden måste vara inne och korrigera.
Vet du vad? Håll i hatten. Men det är inte jättemånga som går in och är intresserade. Och alla som är intresserade av fyra liksom, är också fina människor.
Ja.
Det finns liksom ingen som har skattefuskat någonsin i den liksom communityn. Alltså det är bara fina människor där. Mm. Så att det är inga problem. Alltså så här, det är kanske på sin höjd är liksom en diskussion om jag såg att du hade skrivit 1798 som byggår. Det var då de började bygga fyren, men den liksom färdigställdes 2 år senare. Är det okej om jag ändrar? Absolut, vad bra att du hittade det och sådär.
Det är god ton.
Ja, precis. Ja. Ja. Så att, men det enda är väl att, liksom, att liksom projektet har växt så pass mycket att han nu då funderar på om man ska göra en lite mer kuraterad version med bara svenska fyrar som är lite mer layout och så. Han har till och med kontaktat en webbyrå i Göteborg kring liksom, vad skulle det kosta att göra liksom en hemsida med lite mer snygg layout och bilder, för den här vicken den är ju lite som den är, det är inte så här jättefin grafik och så.
Nej, men det kanske inte heller är hans starka sida, liksom en webbsnitt och sådär, utan det är fyrarna som är grejen.
Ja visst, men samtidigt så kan han ju uppskatta liksom en riktigt fin bild tagen på en fyr och så. Samtidigt så är det viktigt för honom med copyright och så här. Han vill ju inte lägga upp något bildmaterial som man inte har rättigheter till.
Vilket är hans tycker den bästa bilden på en fyr? Är det en bild tagen i glittran när havet glittrar runt och den liksom sticker upp ur någon slags dis, eller en nattbild när det här ljuset slår som liksom en sökljus över havsytan? Vad är det bästa?
Ja, men han gillar ju sommarnätter där du liksom får det här sökljuset, men där du också samtidigt har lite ljus på fyren. Så det kommer kanske lite månljus och lite, så här, lite solljus som studsar i vattnet. Så här, liksom lite tidig morgonsol. Sen gillar han de här drönarbilderna när man ser fyren i sin kontext. Ja. Den ligger kanske med lite fyr. Man ser fyrvaktarbostaden och man ser fyren och sådär.
Det är fint det här, man gör en liten film att man ser ett kaffebord.
Mm.
Och sen så kanske mandelkubb och kaffe och en ruteduk och det sitter 2 personer av olika kön och pratar med varandra. Och sen så går man ut och ut och ut och så ser man att det är en av de yttre fyrarna i havsbandet. Där det är liksom det kan bli så hemtrevligt runt en fyr trots att den ligger mitt i det stenhårda havet.
Liksom. Men fyrarna är i hans liv så till den grad att han gifter sig med sin partner Håkan på Hållö. Alltså utanför Smögen. Mm. Alltså så här klassisk
Håkan och bögen från Smögen.
Det får stå för dig. Håkan är faktiskt inte därifrån. Han är från
Hunnebostrand. Håkan är faktiskt inte bögen.
Han är från Hunnebostrand.
Ja.
De hade ett jättestort bröllop där. Liksom, alltså, dukade upp på klipporna. Det var så fint väder. De hade ju tält och så, men det behövdes ju inte.
Det var liksom, med vädret.
Ja, det var dragspelsmusik och det var hela Fidrippen och goda viner, alltså moserande i mängd, och sen så hade de en charterad båt som tog dem tillbaka till Smögen och Kungshamn sen på kvällskvisten, och så fortsatte festen på nattklubb där.
Men stannade Håkan och Odd kvar på fyren?
Nej, de bodde på hotell i Kungshamn.
Tänk, för annars är det ju ofta vanligt att efter ett bröllop så lämnar brudparet.
Just det, ja.
Men då skulle festen lämna brudparet kvar på
fyren. Ja, precis. Det var lite väl symboliskt, tyckte de. Att de skulle stå och vinka av alla. Så de ville ju fortsätta festa också. Så.
Håkan hade en ganska dålig bröllopsnatt därför att han kunde inte släppa tanken på honom. De hade stängt av den här lilla trinett. Det finns en trinetta, han visste inte vad de hade stängt av.
Nej,
han
precis.
Tänkte, kan det vara så att den här fyren blev en brandskada?
Ja, men det var ju också, de hade ju kaffe, han hade tagit med sig kaffebryggare och så, men så var det någon jävel då som klart som så här, finns det te?
Ja.
Och så fick de stå med trinettköket och göra tevatten då, så här, vid 10-tiden och så här. Och Håkan kände väl att, ska jag göra det här nu? Mm. Liksom. Vad är de här inhyrda ungdomarna som ska liksom stå för servicen här? Mm. Då satt de liksom och
hade hittat någon alkohol.
Ja, rökte lite cigaretter och drack lite öl in liksom klippskreva.
Ja.
Men och väl und såklart.
Ja, de har jobbat stenhårt.
Ja, precis.
Ja, men så att det där kan ju vara någonting med ett så för starkt specialintresse att det kan överskugga till och med när man gifter sig, alltså att man bara tänker för mycket på det. Jag kan tänka mig att Håkan var rätt nervös hela tiden, att han sa så att tänk nu på att det här är ett skyddsobjekt och tänk på att det är K-märkt bla bla bla. Ja. Han hade sagt till Toastmastern att han skulle dra de här grejerna. Kissa jag vid havet.
Ja. Precis.
Kissa med ryggen mot fyren.
Men står liksom, men tänk på att klipporna slutar ganska brant in i havet. Så ställer er på ett ställe där ni liksom känner att ni har. För vi är så här, det ska inte vara så att vi kommer hit 103 och kommer hem 98. Liksom. Utan, liksom, nu får ni liksom, är det verkligen, vi är vid havet, ja. Alltså havet tar och havet ger.
Så fan vad jobbigt, för då hade han ena sidan, så han vet att urinämnena kan vittra sönder den gamla fyren, och andra sidan kan folk dö. Så han, vet ni vad
Kissa i byxorna.
Försök att inte. Om ni måste kissa, det är plastglas. Kissa i plastglasen. Mm. Och sen ställer ni dem bara här. Och sen, du vet, så det vart bara fel.
Och så ställer ni dem där och sen säger det ena leder till det andra. Ja,
och Håkan var hans älskling.
Men sen var det också i slutet av middagen när Odds lilla syster skulle säga jag har en låt som passar med Holle. Mm. Den heter Bryggen Bluebird av Hull. Och alla bara, det här var ingen partyhöjare. Alltså han dog. Dog den här unga killen så surrad vid rodet. Nej fy fan. Jag måste hem. Men sen så lyckades de med hjälp av vad heter det, alkohol och
ja, det blir bra.
Ja, få upp stämningen. Ja. Så att, grattis får jag säga.
Grattis Odd och grattis och Håkan. Odd, varmt välkommen ombord som patron till 4 meter. Det gäller även dig, Rickard. Varmt välkommen. Om du som lyssnar på det här också är intresserad av din life story och dina specialintressen och så vidare, så ska du gå in på patreon.com/4meter och så blir du avsnittsgivare.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Fyra meter.
Du Anders, mitt liv har ju omskakats om, kan man säga.
Jaha, berätta.
Jag ringde min lunch sushi och skulle beställa en sushi. Mm. Jag beställde som vanligt en mellansushi utan räka, eftersom jag är svensk medelklass. Du vet varför man inte beställer med räka?
Nej.
Det är för att de här jätteräkorna, de är inte jätte-MSC-märkta.
Eller hur är det med tonfisken då?
Ja, det vet jag inte. Men just räkorna har ju liksom, har man ju länge pratat om att de då är... Alltså de odlar dem i så här mangrove-träsk i Asien som utarmar liksom allt växt och djurliv. Så det är inget bra liksom. Det kanske finns någon enstaka sånt. Men det är också konstigt att de inte använder svenska räkor. De är ju mindre, men om du lägger 2 räkor... så fläker ut dem på en sushi, så skulle det vara mycket godare, tror jag, för den är mycket fräschare.
Ja, fast jätteräker är någonting alltså. Ja. Jag ska aldrig mer äta jätteräker, men jag minns alla gånger jag ätit jätteräker med värme. Mm. I pasta.
Men när du köper jätteräker, så när du liksom fräser upp dem med chili och vitlök och så, det är ju en sak liksom, en skampi och så. Men på sushi tycker inte jag det är jättegott så. Nej, men är det inte liksom jämförelse med liksom en superfräsch laxbit eller någon smörfisk eller någonting. Så det är inte det som man bara, wow.
Nej, det är inte det man går och tänker på.
Nej. Men då beställde jag den här sushien, kom dit, skulle plocka upp då. Och så sa jag då, jag skulle hämta en mellansushi, ta en lättöl också.
Mm. Vad hände?
Ja, då hade de inte lättöl.
Nej.
Och det här är alltså en lunchsushi då som har haft lättöl innan. Mm. Men som då har slutat med lättöl. Och då känner jag så här, vad är det här för liksom livsförnekande liksom, affärsrörelse? Mm. Jag bara känner mig så här, du vet, jag kokar liksom. Mm. Varför har ni inte lättare? Du vet, så här, men då, det jag sa var väl, så här, men det borde ni kanske ha, för det är ju gott till sushi. Så
sa de då så här, du kan ta alkoholfri sushi, lättare?
Det har de inte heller.
Hade de inte alkoholfri heller? För det tänker jag att i all okunskap så börjar, när man ber om en lättöl så erbjuds man en alkoholfri öl. Ja. Och det är något helt annat.
Ja, det är det ju. Men alltså, hade de haft alkoholfri öl, då hade jag kanske blivit 15% glad. Ja. Men nu blir jag 0% glad.
Men då så tog du en starköl istället. Så Och så så gick du över på arga sidan.
De har ju inte lunch-sushi. De jag tror inte de har.
Vadå, hade de ingen öl? De hade läsk.
De hade läsk och vatten.
Åh, sopigt.
Supersopigt.
Det där får det är bojkott. Eller så går du och köper en flaklätt eller daskar in här.
Ja, men det är grejen i den att det är liksom mer regel än undantag än lunch. Jag tror att sushiyama, jag är inte säker på att de har lättöl heller. Alltså, att de inte förstår hur gott det är med lättöl till sushi, den här liksom humlade bäskan, även om det inte är, för att jag vet det är liksom lättöl, men den här lite så här, inte söta utan lite så här balanserade smaken till sushi, hur god den är, en iskall lättöl
liksom. Men det kanske är så att det har varit någon smakmänniska åkt runt mellan sushi-ställen och förklarat för dem att sushi, ni ska inte servera lättöl för det funkar inte med sushi. Så finns det de som har en annorlunda fungerande smaklöksuppsättning. Du då?
Ja. Men jag tror inte att det är det. Jag vet inte. Jag tror bara inte att de förstår sin egen mat.
Nej. Men du måste ju bara gå in och förklara för dem.
Jo. Ja.
Det här kan
Också, jag vet inte om det har någonting med att de liksom får sin ja, men typ dricka levererad av alltså typ The Coca-Cola Company. Och Coca-Cola liksom kan erbjuda Cola, Fanta, Sprite och mineralvatten. Och så genom det så har de inte någon lättare, att de har inget med en kran.
Men det låter som att du får den här liksom sushi istället, det låter som att det skulle vara McDonald's som är, de är ju så styrda av all franchise, alla regler, så de får ju absolut, de har ju för sig lättare, men de får inte servera vad som helst. Du kan inte få en Sprite på McDonald's. Du kan inte få en 7-Up på McDonald's. Du måste bli Sprite, för allt ska komma från Coca-Cola.
Ja, såklart. Men det är väl
men jag menar, det här är ju det låter som, är det här i Gröndal eller inne på Södermalm?
Inne på Södermalm.
Det är bara att ta ett snack med dem. För det, du alltså de kunder har alltid rätt.
Jo.
Och du är kunden.
Men man känner sig köp
ett flak lättöl och så går du in med det och säger så här, det här står det Fritte Fritzon som skrivit på. Ställ dem i kylen och så kalla, sälj dem inte till någon annan. Tack.
Då skulle jag ju egentligen kunna ställa ett flak lättöl i min egen kyl istället.
Ja.
Eller hur?
Ja, men det var
princip. På kontoret.
Men det roliga är också att du får betala för lättölen som du själv har köpt.
Ja, exakt. Ja.
Så du bara, jag vill betala för den också.
Ja.
Jag ska betala 17 spänn för den där.
Jag betalar liksom två gånger för samma lättöl. Det är någonting så här, vad heter den där? Så här, var det Herakleitos? Men du kan aldrig två gånger stiga ner i samma flod. Men du kan betala två gånger för en lättöl. I det här jävla samhället!
Roligt om du själv har den monologen med dig själv. De bara, du skulle också kunna ha den i din egen kyl. Va? Ja, fy fan. Ja, jag ska ha den där lättölen också. Den kall. Nej, just den tiden. Fan också.
Helvete. Har ni inte ens kall lättöl?
Nej.
Men sådana grejer kan... Så små grejer kan jag störa mig på.
Du kan rubba balansen.
Ja, lite så. Men det var inte så. Jag blir inte arg så. Men det är liksom ändå någonting jag tänkte att det här kan jag prata om i podden.
Ja, men alltså... det som jag tycker är intressant är det här din poetiska, nästan lyriska beskrivning om hur väl lättöl gifter sig med sushi, för det har jag aldrig känt.
Ja, men vad dricker du till sushi? Mjölk?
Fy fan. Nu måste jag svälla tillbaka kräket som kommer.
Men okej, men om du går på en kvällsrestaurang och beställer sushi?
Ja, vitt vin ska jag säga.
Vitt vin,
absolut. I för sig så är det rätt mycket wasabi och sådär, det är rätt starkt. Men jag tror att jag gillar väl... Jag tror alltid att jag dricker Coca-Cola till sushi.
Oj.
Av någon anledning. Och det har ju de också tänkt att man ska. Jag tycker lättöl funkar ju väldigt bra till mer, alltså för sushi har så mycket sötma i sig på något sätt. Då vill man liksom trycka på den sötma med någonting ännu sötare.
Okej, okay, så du går åt det hållet. Något sött ska mötas med något sött.
Ja,
okay.
Men det är klart, du tänker det är fisk. Du tänker, jag käkade surströmming i helgen. Då var det öl. Mycket öl.
Och snaps.
Ja,
såklart.
För fan.
Det hoppas jag verkligen.
Alltså väldigt mycket av allting utan surströmming i den här gubben kan jag säga.
Jag var ju något så old school som toastmaster på en 50-årsfest i lördags. Min kompis Kalle Svensson.
Har vi lämnat lättöls...
Ja, jag känner att vi kan inte komma ut
mer. Jo, men det säger ändå jättemycket om dig. Jag uppskattar verkligen din fäbless för lättare.
Men det var på den festen så han Kalle är från Lund. Han är ju ingen så här späckskille, men han
var det Kalle Svensson.
Ja,
han trevliga alltså
trevliga Kalle Svensson.
Han är så pass som 50 nu.
Men då var jag toastmaster då, men trevlig då hade han beställt Kalle. Alltså det förrätt som var liksom en liten variation liksom en så här förrätts mack mackor med lite sill och lite annat sådär, potatis och gräslök. Men det var liksom tre variationer på samma tema. Och sen hade han då liksom beställt, eller att han ville att det skulle vara öl och snaps till det, och så att man skulle sjunga, för att han tyckte han gillade det. Och det var länge sedan jag var på en sån fest, vet, med man hällde upp en Ålborg jubileum välkyld, och sen så sjunger man en snapsvisa och sen så.
Ja. Det är jävligt trevligt faktiskt.
Alltså jag måste säga att det är min, alltså öl och snaps. Alltså det är inte ens så att jag måste bli full, det är inte det. Nej. Men liksom att till förrätt en öl och en snaps och sen en huvudrätt med ett glas vin, det räcker. Det behöver inte vara liksom några kopiösa mängder. Men den förnöjelsen, alltså det är enorm.
Alltså. Ja, jag håller med. Jag berättade något tidigare avsnitt om min, när jag blev asberusad på en fest i somras. Och sen dess så var jag så att jag aldrig mer dricka sprit.
Gjorde du det?
Alltså gjorde jag det nu, i lördags. Men det var just den där, och jag drack otroligt lite. Alltså jag hällde upp en halv snaps, och sen en halv snaps till, och sen flaskan.
Såklart. Nej, men var det, hamnade du på rätt nivå eller?
Ja, för fan. Absolut. Ja. Jag blev inte brusad. Men just den här glädjen som fyller en, och det är som det är någon form av liksom busighet som kommer in i.
Ja. Så är det fan som flyger igen?
Ja, det är fan, men det är också livet som flyger igen.
Eller hur? Ja. Men då kanske det är fan och livet. Kanske.
Men det är också väldigt...
Om du har ett Venn-diagram med fan och livet, så kanske fan och livet, liksom det är nästan så att de är liksom 100%, att de går in i varandra.
Alltså jag skulle säga att fan och livet går alltid sida vid sida. Men det här är som att fan och livet sträcker ut handen och bara snuddar med varandra.
Är det så att fan och livet sitter på en fest och tårflörtar lite med varandra under bordet? Ja, att man känner den här jävla elektriska energin. Kanske har jag chans på livet. Om man är fan. Medans livet tänker så här, för fan, vilken jävla äcklig. Han är ju gift.
Exakt. Nej, men så fans tänker så här, kanske har chans på livet, och sitter livets fru mitt emot sig.
Ja, precis.
Ska inte vara med.
Livets fru. Döden. och så kommer frun fram då till så här, jag är döden. Ah, okej, okay, det är du som är livets fru. Ah, vad kul. Ska vi spela schack nu igen? Vad fan är det? Vad är det med dig?
Ja, men det var faktiskt jävligt. Det var någonting väldigt så här härligt med det där. Ja, men då drack vi starköl också till. Då tänkte jag så här, nu blandar jag starköl med alkoholfri öl, vilket var perfekt.
Perfekt.
Så blev aldrig berusad. Men fan, snuddade vi livet bara.
Fan vad härligt. Men jag på den här festen, det var ju, men för mig har det varit väldigt mycket.
Nej,
för mig är det 50-50 nu för tiden. Alltså 50% av alla fester så känner jag så här vid halv ett, nej men nu har jag inte mer i mig liksom. Det är inte så att nu, då vill inte jag festa till fem.
Nej.
Utan då så här, då gör jag en French exit och tackar för mig och tar tvärbanan hem.
En French exit?
Det är när man lämnar utan att säga tack till arrangören.
Snyggt.
Ja, men det tycker jag, det är väl enda rimliga. Alltså om man är på en middag, parmiddag, då kanske man säger tack, va? Då kanske man inte bara går. Men jag vet inte var gränsen går någonstans. Ja. Jag tänker om man är alltså. Men om det är en stor fest, över 50 pers, eller kanske 25 räcker. Ja. Nej, 50 kanske, jag vet inte. Då, och det är en stor fest med liksom, som pågår med dans och
jag tycker och det finns något så här romantiskt med att göra den här, som säger, French exit. Man tar krokar med sin fru och så går man bara ut i natten och tar en buss och så är man hemma. Liksom.
Men det var roligt, för att på dagen så pratade jag med en...
Tog du en French exit vid tiden?
Ja, men jag pratade med en kompis på dagen. Eller våra barn är kompisar på förskolan och skolan. Kalle heter han också då, fast med K tror jag. Och han berättade att han skulle på en 40-årsfest och jag skulle på 50-årsfest. Och han hade som ett bry för att han skulle vara utklädd till Matthew McConaughey i True Detective. Och då liksom, då tänkte han att han måste ha något så enkelt som en blond mustasch. Alltså en gul, alltså en blond mustasch helt enkelt, som han har i den serien. Och sen skulle han ha blonda polisonger då. Men då var det svårt att få tag på en blond mustasch till igen. Alltså det fanns grå mustasch och svart mustasch. Om man skulle vara sydländsk, som det står på bussen eller liksom på leksaksaffärerna, sydländsk mustasch.
Det enda icke-woke vi har, det är buttricks liksom.
Eller så här gammal gubbe mustasch, då är den grå alltså. Men att han liksom, det var så svårt att få tag på en vanlig så här En blond liksom, ja. Som han Spalding, privatsekreteraren i plan 714 till Sydney. Okay. Du vet, en sån mustasch. Ja. Ja, en blond. Ja. Tänk en holländare med mustasch helt enkelt.
Ja, jag fattar.
Och så satt vi och pratade om det där.
Vad heter han? Albin Gromer, alltså soulkillen från Malmö som... Albin Gromer.
Ingen aning vad
vi pratar om. Skitbra.
Ja, ja. Men så satt vi och pratade om det här. Liksom, vilken väg skulle han gå? Skulle han ta en grå mustasch och liksom försöka poppa upp den med lite gul färg? Eller, ja, på något sätt. Och sen så gjorde jag min French exit. Gick ner på Gullmarsplan. Hoppade på tvärbanan. Och sen så vid Linde. Så, vem kommer på? Jo, Matthew McConaughey.
Nej.
Då hade han också gjort en French exit.
Var han lik?
Ja, det tycker jag. Fast ja, han på säsongerna var kvar. Tror jag. Men, ja. Men han hade tappat mustaschen.
Supit bort mustaschen.
Ja. Det är en speciell känsla när, liksom, när någon sätter sig bredvid dig och det är Matthew McConaughey-ish. Ja, med en vad heter burk, Pabst Blue Ribbon.
Fan,
eller
vilken svår jävla utklädning. Matthew McConaughey. Alltså.
Ja, men han har ju då Kalles fördel. Kalle har ju då, han har ju då liksom, han är en man i sina bästa år på det bästa sättet. Mm. Men han har ju långt hår då. Så att, och han har ju någon hästsvans i den här serien. Mm. Och han är, jag skulle säga att han kan gå lite för Matthew McConaughey.
Okej, okay, så han har utseendet med sig
från början. Och sen så var det ju bara lite, liksom lite polisar och en mustasch och en cigarett och någon slags, kanske någon passande kostym sådär som krävdes.
Du får kolla upp på US Open, tennisen.
Nej.
För jag följde den slaviskt.
Ja, jag såg Matthew McConaughey satt vid centerkorten.
Ja, han satt. För att, det var ju kändes tätt. Där satt ju Nicole Kidman. Där satt Jerry Seinfeld. Där satt Leonardo DiCaprio och Matthew McConaughey. Och han satt liksom lite, som jag minns det, jag kan minnas fel. Men han satt liksom lite bakom Djokovics box. Djokovic spelade mot Medvedev. Jag tror inte att någon var där hälsa för Medvedevs skull, utan Djokovic känns populär.
Så. Men det var så här, alla liksom, det var ingen som är intresserad av ryssen. De är mer intresserade av serben som är ryssvänlig och vaccinmotståndare. Som tyckte att han var en the good guy.
Exakt. Och, Medvedev, han gör allt för att skoja, skämta, vara trevlig och alla bara, han är ryss.
Men Medvedev, jag uppfattar det som att han ändå har liksom, hållit en god ton i det här. Att han har liksom, beklagat kriget och sådär.
Ja.
Men så att han är liksom ändå verkar vara liksom för vad
det är. Det som jag tycker är otroligt charmigt med Medvedev. Det är att han pratar franska med sin tränare.
Wow.
Ja, han är fransk tränare.
Men han har ju bott i Paris länge, har han
inte?
Jag
tror det. Ja, men jag tror att han måste nog vara ganska försiktig när han uttalar sig om kriget. Han är ändå ryss, han har ju släktingar i.
Ja, men såklart. Nej, men jag upplever inte som att det finns ju vissa som ändå är liksom öppet för Putin. Det har han ju absolut inte varit.
Nej. Men det är sant. Djokovic är en komplicerad person.
Han
är
verkligen komplicerad. Men samtidigt så verkar han vara verkligen en trevlig person. Alltså när man hör honom så här prata. Alltså Wimbledon har förlorat mot Alcaraz.
Jag grät.
När han höll sitt tal då till... Alltså, tvåan får ju också bli också intervjuad. Men han är jävligt vältalig, intelligent och
humoristisk.
Ja, verkligen. Så att man får ju ändå, det är märkligt, man liksom får ändå lite bra vibbar.
Ja, och då hade han slagit sönder sitt tennisracket.
Bara några så här, böta en halv miljon dollar innan bara. Men okej, de där kaffepengarna.
Men han har ju dragit in över 1,5 miljard.
Ja. Men han är ju världens mest framgångsrika tennisspelare genom tiderna.
Och nu kommer snart stora ATP-slutspelet här i november.
Men vad kände du liksom av alla de här kändisarna? Var det liksom inte så här Matthew McConaughey som kittlade mest?
Det jag skulle komma till var att man ser honom på närbild. Men sen så började kommentatorerna säga så här, ser inte ut som att Matthew McConaughey är på väg in i Djokovic box. Att han satt ganska långt bak. Att han så här obemärkt hoppade fram. Till slut så satt han tillsammans med Djokovic pappa och bror och tränare och så här, i hans box, fast ganska långt bak i boxen, precis som att de skulle vända sig och skulle kunna smita upp.
Det är väldigt roligt. Ja. Väldigt roligt. Men jag tror att det liksom, han tänkte så här, det här är bra för min karriär. Om jag sitter väldigt nära världens mest framgångsrika tennisspelare, ja, så box.
Ja, men sen så visade det sig att när Djokovic hade vunnit så sprang han ju upp till sin box. Mm. Otroligt komplicerad omväg upp.
Ja, ja.
Och då kramade han också Matthew McConaughey direkt.
Jävla gulligt.
Ja, så jävla
och då tittade du lite noggrant på Matthew McConaughey och så såg du att fan, det där mustaschen, den är fan från Buttrick. Du Anders, 45 minuter har gått. Mm. Vi ska runda av den här sessionen. Mm. Vi ses här nästa vecka.
Ja, men verkligen. Mm.
Det här finns pappersnästukar här på vägen ut.
Trevligt. Det var kul det var.
Ja, det var jätteroligt. Ja, det är kul att hänga med dig.
Kul att hänga med dig också. Ja.
Men då slipper vi plugga nu då.
Det gör vi. Vi kan avsluta med någonting med mustaschmannen Albin Gråmer.
Mm.
Det gör vi.
Mm. Eller vad du heter.
Ja, någonting Gråmer.
Vi hörs om en vecka.
Hej, hej.
Hej då. Mina tankar är dina tankar, fast du vet du knappast om. Trots att du lever någon annanstans så visar du dig ändå gång på gång. Här är det hos mig.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.